Välkommen till Supermiljöpodden. I detta avsnittet pratar vi om klimatsmarta flygningar, förnybar energi, avfall och såklart ratificeringen av Parisavtalet. I studion Vera Telemo och Ellen Palm. Hallå Vera, hur är läget?
Jo, det är alldeles utmärkt. Jag har suttit hemma hela dagen och läst oerhört spännande artiklar. Så jag känner mig väldigt nöjd.
Det måste ju vara som någon annan har valt eller som du har valt.
Ja, någon annan har valt ut de här åt mig. Vi håller på med, vad heter det? Ekosystemtjänster. Okay. I skolan. Så det är faktiskt, det är väldigt...
Alltså, vill du förtydliga väldigt, för...
Ja, jag kan förtydliga vad det är. Ekosystemtjänster är tjänster, alltså vad säger man på svenska? Alltså jag har ju läst allt på engelska så nu kommer det bli swenglish. Jag bara varnar. Men det är ju liksom... eller saker som benefits humans derive from nature.
Men ni brukar väl prata om att humlor, eftersom att jag gillar humlor så mycket, är alltså bidrar med ekosystemtjänsten pollinering. Kan man få ha ett exempel, eller?
Det är till exempel ett, men det finns ju väldigt många. Och till exempel man kan ha så här näringsämnen som cirkulerar i jorden, ren luft som liksom syre. Eller alltså, du vet, det kan ju vara allt. Det är verkligen jättestort. Mm. Men så nu läser vi om det och det är väldigt spännande för det är olika, det är väldigt stora debatter om liksom, ska man sätta ett pris på ekosystemtjänster, hur ska vi kunna ta in det här i policy och också liksom
och när man ska hållas ansvarig.
Vad sa du?
Om någonting liksom försämras, vem är då ansvarig liksom? Inte det,
ja, precis. Som i fallet med ålgräset så pratar vi om vem är ansvarig för om du förstör en ålgräsäng. Är du då ansvarig för att restaurera ålgräsängar någon annanstans? Eller hur ska man kompensera för att man har minskat en ekosystemtjänst? Så det är faktiskt det är ett väldigt spännande område. Och just, jag läste en artikel nu som var väldigt rolig som pratade om fågelskådning som en ekosystemtjänst.
Okej, berätta.
Jo, men det var liksom, den var härlig på något sätt för att det var så här, fågelskådare, dels var det lite så här, den var lite, jag vet inte, den personen i fråga gillade nog fågelskådare, men var också lite så här, vissa fågelskådare är också lite obsessiv i sitt fågelskådande. Att man liksom verkligen, du vet, åker överallt och sen så handlar det om...
Men vilken är tjänsten?
Tjänsten är ju att fåglar finns så att människor kan titta på dem. Ah, och vi blir glada av det. Okay. Det är också en tjänst. Mm. En kulturell tjänst. Och då kan man säga att till exempel genom att vi åker och tittar på fåglarna så skrämmer vi kanske också fåglarna. Eller släpper ut alltså växthusgaser som gör att liksom fåglarnas habitat försämras eller någonting. Mm. Och därför så bidrar vi ju också till en försämring av den tjänsten som vi själva vill åt. Liksom.
Just det, och så är det ju med mycket grejer. Alltså jag tänker att så här vandra eller vara i skärgården eller alla liksom, all typ av naturupplevelser. Det är ju inte bara fågelskådning, vi ska inte...
Nej, verkligen inte. Jag vill inte. Det var bara att de tog det som exempel för att det är en ganska lätt... Samtidigt som många fågelskådare gör ett väldigt stort jobb i att liksom...
Kartlägga och...
Ja, lobba för det här och reservat och så vidare. Men jag tycker bara det är intressant för att jag tycker att det är en bra sak att reflektera över i sin egen vardag med de saker man själv tycker om. Liksom. Och det som han i artikeln då kritiserade mest kanske var den här idén om att fågelskådning började som en icke-konsumerande liksom, aktivitet. Att du tittar på fåglar istället för att du jagar fåglar som var vanligt innan. Ja. Det är ju fortfarande vanligt, men det kom lite som liksom en respons på det. Men att det nu har blivit väldigt mycket med, du vet, du ska köpa muggar, du ska köpa böcker, du ska köpa små handdukar.
Man ska väl kryssa alltså, i sådana här böcker.
Vad sa du?
Man kryssar väl i sådana här böcker och man åker till olika platser för att titta på olika fåglar internationellt och klimatutsläpp och så vidare.
Ja, precis. Men det blir också det här souvenirköpande. Alltså du vet alla de grejerna. Mm. Jag tyckte bara det var lite intressant den här visningen på liksom, något som egentligen är väldigt icke-kommersiellt kan lätt förvandlas till något kommersiellt. Och det är något som jag tänker är, ja, men det är intressant att tänka på i sina egna liksom, intressen och i sin vardag, tycker jag. Men nog om mig. Hur har du det?
Bra. Jag har... Jag har inte samma typ av nya... insikter, höll jag på att säga. Jag är mitt uppe i någon slags lägenhetsbudgivning och ja, det är ju en helt sjuk process och grej.
Ja, det är lite svårt att relatera det till miljön, men det är nog relaterat till miljön egentligen på många sätt också.
Jo, men det här med att bo trångt, du hörde om det, att så här, nu med amorteringskraven, jag fattar inte att jag pratar om det här, men jag gör det ändå. Eftersom att man måste amortera på sina lån så kommer folk köpa billigare bostäder, alltså mindre bostäder. Och därför kommer man att bo fler personer. Och kanske att så här, 6 år ombildas till 3 år och sånt. Och det är ju bra för klimatet.
Det är ju väldigt bra. Bostadsyta är ju en jättestor del, men det är faktiskt...
Jo, jag vet det ju det, men det var...
Det gäller våra personliga utsläpp, så bra Ellen. Jag hoppas du hittar en väldigt liten lägenhet som du kan bo i.
Nu har ju ratifikationen av Parisavtalet tagit sig hela vägen över alla gränser. Så att Parisavtalet som förbinder jordens länder att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, eller 1,5 om man är optimistisk, har fått tillräckligt många underskrifter av världens länder och världens utsläpp. Nu så är det 74 länder som har skrivit under, som tillsammans står för 59% av de globala utsläppen. Så det här är alltså väl över de satta gränserna om 55 länder och 55%.
Ja, men det är väl inte det är väl inte helt klart vad de ska, det är liksom i Marrakesh som det kommer ske.
Ja, efter att man har öppnat den här gränsen så dröjer det 30 dagar innan avtalet träder i kraft. Men man hoppas att det då kommer att hinna bli bindande innan nästa klimatmöte, COP22, som det blir nu då i Marrakesh i slutet på november, om jag inte har fel för.
Ja, det är ju typ en månad kvar tills dess.
Ja, exakt.
Var det inte 14, 16, något sånt? Mm. Ja, men det är ju väldigt bra att man har skrivit under. Och sen tycker jag att, men sen är ju reaktionerna på det här är ju förstås dubbla, eftersom det är många som också vill påminna om att det är inte riktigt så att klimatavtalet räcker ända fram.
Nej, inga utsläpp har ju minskat hittills, så att det är klart att det kräver action, men det är ju, alltså fördelen med den här typen av avtal är ju att det är en väldigt tydlig signal till världens alla ledare och länder.
Mm. Men har du läst några, någon som är väldigt positiv till att det händer? Är det mest politiker eller är det, för jag uppfattar när jag läser på olika liksom, nyhetsartiklar och så, att folk ändå är lite så här, ja men är det verkligen, eller ja, förstår du vad jag menar?
Ja, nej visst, det finns ju mycket skepsism och det är ju bra, jag menar det här fanfar-positiva inställningen som vi har, det krävs nog lite mer kritisk inställning också för att det faktiskt ska bli någon substans av den här typen av grejer.
Men jag tänker att man har kanske lite olika roller också. Att det kanske är viktigt till exempel för politiker att ändå ha fram det som en framgång för att människor ska känna sig lite liksom, på G och sugna på att göra någonting. Liksom.
Mm. En fråga som jag inte har sett och som jag inte förstår varför den inte tas upp, det är att den här datan som de här utsläppen presenteras eller sammanställs av är alltså jättegamla. Man ska ju, varje land ska ju rapportera sina utsläpp årligen.
Mm.
Men de här, när man räknar på hur mycket utsläpp ett land står för, de flesta är ju sådär 2-3 år gamla och det kan man väl godkänna, tänker jag. Men vissa är så här från 90-talet.
Oj!
Och då är det så här ganska mycket av en sanning med modifikation att säga att så här, nästan 60% av utsläppen. Det har ju förändrats jättemycket.
Ja, och dessutom blir det ju jätteproblematiskt eftersom man ska gå ner liksom. Allting är ju ställt från 1990 års nivåer. Alltså, ja. Det blir ju jättemycket mer. Man måste minska om det, så att förmodligen har ju länders utsläpp ökat de senaste 10 åren.
Mm.
Ja, det visste jag faktiskt inte. Nej, det är ju väldigt konstigt att man inte... Men det tror jag är ett generellt... så tror jag det är ett väldigt stort problem inom klimatforskning generellt, att det här med data,
ja,
att få tag på data är ju nästan helt
Nej, men det är
finns
jättesvårt.
Extremt många olika faktorer.
Ja, och man pratar om det, alltså dels så här, när man, det finns ju vissa lätta så här, när man bränner kol eller diesel eller bensin för att skapa el eller värme, då finns det liksom ganska standardiserade internationella utsläppssiffror för det. Att så här, ja, men om du eldas i mycket av så släpper du ut så här mycket av det. Men jag menar, ganska mycket av det som förbränns eller sker är inte enligt sådana standardgrejer. Liksom. Hur mycket metan kommer det från en gammal deponi någonstans? Eller hur mycket liksom, som kommer från åkermark med luft? Alltså jag menar, det är ju...
Ja, precis.
Det finns så många diffusa källor som inte alls är mätbara på det sättet.
Nej, och liksom landomvandling, och det måste finnas så himla mycket också som man inte vet om för att man inte är där och mäter. Liksom.
Ja,
det är... Alltså, ja, men ja, det är väl ändå, på något sätt är det ju ändå bra att man kanske inte gräver ner. Det är ju viktigt med data förstås, liksom, men hade vi väntat tills vi fick skitbra data så hade vi ju aldrig kunnat göra någonting.
Nej, nej, exakt. Men jag bara, nej, och, men ja. Nej, jag håller med dig. Men jag tänker att man ändå ska vara medveten om det alltid med siffror.
Ja, ja. Man ska aldrig lita på några siffror. Jo då. Men jag känner ändå, alltså, ju mer man går in på hur siffror tas fram inom olika miljögrejer så kan man ändå bli mer skeptisk till hur de, ja, till liksom hur sannolikt, alltså dessutom är ju hela de här åtagandena handlar ju också om sannolikheter och 66% eller 97%, alltså det är ju inte godtyckligt, men det är ju ändå, ja. Men det viktigaste är nog att vi gör något i alla fall. Projekt för minskade avfall i Göteborgs stad visar på goda resultat. 2014 startade Göteborgs stad 2 pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att minska mängden sopor från de offentliga verksamheterna. Projektet omfattar kontor och äldreboendet, och de har visat väldigt stora framgångar i att bespara både miljön och pengar. Och det här är ju något som kommuner gillar väldigt mycket, att spara pengar. Nej, men, nej, men det har varit väldigt framgångsrikt. Och de har, till exempel så har ett äldreboende, Sekelbo äldreboende, de har sparat 4,5 ton per år i avfall.
Oj, vad är det för framförallt för avfallsströmmar då?
Jo, jag kollade lite. Det som de har gjort är att de här pilotprojekterna har de då testat, så har de tagit fram checklistor för liksom äldreboenden och kontor som man kan gå in och kolla på Göteborgs stad. Och de är väldigt härliga, de är väldigt liksom fint, olika grejer man kan göra. Och på äldreboenden så är det ju, matsvinn är en väldigt stor del.
Ja.
Och då tyckte jag var ganska intressant, för då har de visat att man, om man ökar näringsinnehållet i maten så kan man ge mindre portioner eftersom äldre inte orkar äta så mycket.
Okej.
Så liksom, istället för att de ska sleva i sig potatismos eller jag vet inte, något som inte har så mycket näring, så kan man då laga liksom mer koncentrerad mat. Och då har de minskat 23% tror jag sina matavfall. Liksom.
Okay.
Så det är väldigt bra. Och sen också till exempel hade de sådana saker som att man testar ut inkontinensskydd så att det inte läcker, så sparar man liksom, så man slipper byta hela tiden. Eller typ att man går på toa med det.
För vad sa du? Det vilka var det för? Man hade sparat både matavfall och energi då?
Nej, alltså det här handlar om avfall.
Okej. Okay.
Ja, så att det är inte, det blir ju indirekt blir det väl energi eftersom avfall måste ju ha energi för att skapas. Liksom. Men det var ganska intressant, för de har också gjort med kontor till exempel. Och då har de sparat 17 miljoner kronor på att samordna. De har liksom samordnat utskrifter från 350 olika kontor.
Vad betyder det? Samordnat utskrifter?
Ja, att de har liksom färre skrivare. Så de har liksom större skrivare på liksom färre platser. Och så är det inte lika många som har tillgång till skrivarna. Det är kanske lite tråkigt för dem som jobbar på kontoret. Men man har liksom minskat onödiga utskrifter genom att man måste liksom skriva in något användarnamn eller något sånt där.
Okay. Och sen har de också, det är lite sån nudging typ, eller?
Vad sa du?
Det är lite sån nudging att det ska liksom... Fast på ett negativt sätt kanske.
Ja, precis. Nudging. Anti-nudging, ja.
Jag tänkte på det. Jag tvättade här igår och då så var liksom den första inställningen är 40 grader. Alltså att man måste ändra om man vill tvätta i något annat.
Ja, det är bra. För ganska ofta är det 60 grader som är den vanliga inställningen. Ja, och då råkar man ju tvätta i 60 trots att man inte vill.
Mm. Och så jag tänker, nej, det här är liksom någon slags...
Men det som är, ja, men jag tycker det är ett kul projekt, för det är väldigt liksom hands-on. Alltså alla de här listorna är liksom, ja, men det finns liksom för kontoret, för äldreboendet. De är väldigt lätta att följa och liksom, jag vet inte. Och det är sådana här saker som att till exempel serva sina datorer oftare. Mm. Och då kan man öka livslängden kanske från liksom, med något år eller så. Och då sparar man ju hur mycket som helst, både pengar då förstås och...
Avfall och resurser.
Avfall, Så att, ja, det är väldigt roligt.
Men och hur har liksom äldreboendena och kontorspersonalen upplevt det då? För jag menar, även om ledningen och kommunstyrelsen är nöjda, hur har det upplevts?
De som har intervjuats i de här studierna har ju varit väldigt positiva. Det har varit så här, Ja, det är härligt. Mindre, inte ta, det tar ingen tid och vi har mer tid för de äldre. Och, alltså, för det är mycket, förstås så är det ju mycket, ändå en del tid som går ut. Det är ändå 4,5 ton sopor som inte behövs bäras ut, till exempel.
Ja, bara en sån grej.
En sån sak gör ju att man sparar tid och sen också att det finns kanske, man sparar pengar och då kan också mer resurser läggas på de boende på ett äldreboende, till exempel. Så att jag vet inte. De som uttalade sig om det var i alla fall väldigt positiva. Och sen tänker jag att det kan vara ganska bra för en arbetsplats att ha ett sånt gemensamt projekt också. Alltså, man jobbar för någonting liksom. Så nu så hoppas de då, de här var ju pilotprojekt, men nu så hoppas de att det ska liksom sprida sig till alla andra verksamheter. Jag tror Göteborgs stad har sådär 50 000 anställda liksom.
Ja, det är väldigt stor påverkan ändå.
Ja, precis. Och, sen så är det då att, alltså, tydligen i Göteborg vill man att det ska minska, att allas avfall ska minska med 30% till 2030. Så då tänker de att staden liksom, ja men de går före.
Och jo, men jag menar, alla de här anställda är ju också privatpersoner.
Ja, precis. Så de tar väl med det, förhoppningsvis kanske de tar med lite av det här till sin egen liksom. Ja, det är helt sant. Så det, vi är väldigt nöjda över Göteborg har gjort ett bra jobb. Det får de ha en eloge över. Och så hoppas vi att det sprider sig till alla deras 50 000 och sen till resten av stan.
Förnybar energi är billigare än fossil. Det hävdar tankesmedjan Carbon Tracker. De har jämfört 4 lika stora kraftverk och som drivs på olika bränslen då, alltså kol och naturgas som ju båda är fossila. Och sen har de jämfört det med kraftverk, det är en liten dålig term tycker jag, men kraftverk för sol och vind.
Och så, då är alltså vind och sol billigare?
Ja, säger de redan idag. Men jag tycker kanske att det är en sanning med modifikation även det här. För de hävdar att det är det redan idag om man räknar med en koldioxidskatt på 70 kronor tonnet. Och det är inte, jag menar, det har vi inte idag. Och om det de säger är att, alltså för att folk investerar ju fortfarande, eller företag investerar ju fortfarande i fossil energi. Så det är inte som att det är en dålig affär, för då hade de ju förmodligen inte gjort det. Men då hävdar den här tankesmedjan då att det beror på att man inte räknar med att, eller man räknar med att de här fossileldade kol- eller kraftverken kommer kunna vara aktiva hela sin livslängd. Alltså att om man, det är inte som att en stor anläggning återbetalar sig på direkt, utan man räknar med en viss livslängd och så räknar man på en viss vinst på det.
Så tror de här tankesmedjan att de kommer lägga ner tidigare då, helt enkelt?
Ja, exakt. De tror att det kommer komma ett så pass högt koldioxidpris som gör det olönsamt helt enkelt då att ha fossila kraftverk.
Men de menar alltså att fossilfria eller förnyelsebara energikällor är billigare om man räknar med de externa kostnaderna för
fossila.
Det blir det ju då, för att skatten är ju att man inkluderar negativa effekter från utsläpp av växthusgaser till exempel i priset. Och utan den skatten så är det fortfarande billigare med.
Jo, exakt. Ja, absolut. Men det menar, så kan man, jo, absolut. Men så kan man argumentera med alla. Alltså det finns ju energiskatt och man har utsläpp på liksom, man måste minska sina utsläpp av svavelpartiklar. Och, alltså, menar, det är inte som att koldioxidskatt är unikt på något sätt i den bemärkelsen. Nej, utan det är ju någonting man alltid tar med i sina kalkyler.
Precis, men det är ju skillnad på om det är faktiskt billigare bara som det är. Alltså rent, förstår du, om det är rent liksom pengarna du måste lägga in i produktionen.
En hypotetisk oreglerad marknad menar du?
Ja, precis, en hypotetiskt oreglerad marknad. Nej, men som du säger, vi har ju inte en sån skatt på koldioxid just nu till exempel.
Inte alltså, globalt i alla fall ju.
Nej, inte globalt. Nej, i Sverige har vi ju. Mm. Men, ja, men ändå väldigt bra. Alltså, jag bara menar att
absolut,
liksom, det hade varit väldigt bra om det var så att man till och med kunde göra det billigare utan någon form av skatt. Eller, alltså,
men jag tycker, för den här nyheten kom då ungefär samtidigt som några forskare på Lunds tekniska högskola hävdar att i en ny rapport att det krävs nya affärsmodeller för att solenergin ska kunna växa. I Sverige menar man då. Och på något sätt så är det ju samma nyhet som den här tankesmedjan att så här, ah, det finns potentiell för solenergi men det krävs antingen då affärsmodeller eller styrmedel för att det ska vara fungera. De pratar bland annat om är att man i andra länder har satsat på att man kan till exempel leasa solceller. Så man liksom inte betalar investeringskostnaden direkt utan man har något mer leasingkontrakt då liksom. Eller att man kan göra som i Tyskland, att man har sådana feed-in-tariffer som också gör det gynnsamt då för privatpersoner och mindre verksamheter att skaffa egen soltillverkning. Och, så att liksom, det finns en optimism som, men man kan ju såklart välja att se det ur olika synvinklar. Och det är klart att det är en jättegod nyhet att förnybar energi är billigare, eller i alla fall kan vara billigare än fossil, och att man har det som framtidsbild. Men att man ju också ska vara medveten om att det krävs styrmedel och liksom politiska beslut för att hamna där.
Historiskt klimatavtal nu på ingång inom flygsektorn. Hittills har 65 länder anmält sig frivilligt att delta i FNs flygorgans ICAO:s klimatavtal och åtar sig därmed att plana ut utsläppen från den internationella flygsektorn från och med 2020. Och hittills har 65 länder frivilligt gått med i det här, och de här länderna står tillsammans för 87% av de internationella utsläppen av växthusgaser från flyg.
Så ändå en stor andel.
En väldigt stor andel. Att det är bara 65 länder som står för 87% är ju ganska anmärkningsvärt.
Ja, bara det är anmärkningsvärt, ja.
Ja, och det är bland annat då hela EU är nästan med, eller hela Europa kan man säga, för det är även Norge och så.
Okay.
Men USA och Mexiko, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Kina. Ja.
Många länder. Många länder.
Jag tror USA och Kina tror jag faktiskt står för de största utsläppen.
Även inom flygsektorn då alltså?
Även inom flygsektorn, vilket kanske inte är så förvånande. Men,
nej.
Men det här avtalet är i varje fall... Det är historiskt på det sättet att innan har ju flyget inte fått vara med till... Eller,
inte fått vara med.
Nej, ni får inte. Vi bryr oss inte.
Nej, den där lilla utsläpparen.
De har inte velat vara med, kanske man ska säga, i till exempel Parisavtalet. Så är ju sjöfart och flyg... Ja, det har ju fått mycket kritik för att de inte är med i det här.
Men då försöker FN nu då alltså ta nya grepp liksom.
Precis. Men det här är ju då ett frivilligt avtal. Och det som det går ut på är att till 2020 så sker inga regleringar. Men efter det så åtar sig de här länderna som skriver på avtalet att det 2020 ska liksom vara ett utsläppstak.
Jaha, då ska man ha nått sitt max.
Precis, men det är inte i faktiska utsläpp, utan det är då att efter det så ska man klimatkompensera för utsläpp efteråt.
Okej, så det är ett ganska snällt avtal.
Det är ett ganska så snällt avtal. Och kritiken låter sig ju inte vänta, som man brukar säga.
Nej.
Väldigt många miljöorganisationer kritiserar avtalet. Dels för detta då, att varför satsar man inte på bättre, alltså på att sätta krav på bättre teknik.
Men det som man säger då är så att man ska klimatkompensera, inte att man ska blanda i typ förnyelsebara bränslen eller jobba med och, andra klimatåtgärder.
Som jag har förstått det så tror jag att ICAO då, det här FN-organet, de jobbar även med sådana, alltså att förbättra tekniken eller förbättra bränslena. Men jag tror att det här specifika avtalet går ut på att man ska klimatkompensera.
Så det handlar mer om att samla flygbranschen, kan man tänka sig då? Alltså att man vill samla flygbranschen kring en klimatfråga för att man märker att det är svårt att gå långsamt.
Ja, intresset är nog rätt svalt. Så jag tror att man har fått lägga gränsen ganska lågt. Liksom. Men det är klart att som alla som är Paris och allting, att man ens börjar ha ett avtal, att man ens träffas, får ju förstås ses som en stor framgång. Och särskilt eftersom flyget nu står de ju inte för så stor del av de globala utsläppen, men de ökar ju jättemycket. Jag tror det är 1,3% nu, men man tror att det förväntas växa liksom, ja, men 4 gånger, 5 gånger till...
Ja, jag trodde att det var 9. Men ja, det är ju...
Nej, eller ja, när jag, på deras hemsida i alla fall så
på flygets egna hemsida så står det
att det är 1,3% från internationella flyg och sen 2% totalt om man räknar med inhemska flygen. Mm. Men det här är ju bara internationell flygtrafik.
Mm.
Men i varje fall så har man liksom, så många miljögrupper är så här, men varför tvingar man inte flygbolagen att implementera den tekniken som finns redan idag? För det finns en massa, enligt vissa studier, finns det en massa tekniker som man skulle kunna implementera liksom, nu. Men det är klart att det kostar extremt mycket pengar.
Mm.
Och det är ju väldigt svårt att få flygbolagen att göra det här förstås. Men istället då så har man valt det här att man då ska köpa upp land. Och jag tänker lite i allmänhet med klimatkompensering, så är det ju ganska svårt att göra på stor skala.
Ja, verkligen. Men om man, de vill att man ska liksom bygga biomassa då. Och, för det är inte att de vill att man ska köpa utsläppsrätter, utan de vill att man ska fånga in koldioxiden med biomassa. Det är det de menar med klimatkompensation.
Som jag har förstått det så handlar det om att man ska, liksom plantera skog, alltså skydda skog. Men det är klart att har man, jag vet inte om det kan ingå i avtalet att, det vet jag faktiskt inte om det ingår att man skulle kunna bara köpa utsläppsrätter istället. Det hade ju varit lättare liksom, men å andra sidan.
Men det finns ju ingen global marknad här. Eller?
Det finns ju ingen global marknad, nej, så därför så måste man ju vänta. Inom EU hade man kunnat göra det.
Mm.
Men internationellt blir det ju väldigt svårt. Och sen, ja, jag vet inte, och just den här markbaserade klimatkompensation, det finns ju en gräns för hur mycket mark man kan.
Ja.
Så. Vi har ju bara en jord och det ställer ju till bekymmer av olika anledningar. Men, ja. Men i vilket fall som helst så har ju ganska många länder skrivit på. Det blir inte bindande förrän 2027 då, men det ska liksom 2020 i den här gränsen. Och sen får man väl hoppas att det här är en start på att liksom få in en bransch som annars har varit ganska motvillig i det globala klimatarbetet.
Med de orden får vi avsluta det här avsnittet där vi har pratat om Parisavtalet, ett nytt flygavtal, minskade avfallsmängder i Göteborg och förnybar energi. Hej då!